Hur lät vikingarna?
Gautr och Fastulvr och Björn och Rådstein. Þeir reistu stein þenna efter stubbi fadur sin gåðan.
Näst sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg, och språkexperten Jenny Sylvén.
Hej!
Och som alltid, när vi söker svar på en språkfråga genom att titta på vår historia, har vi kallat in Martin Persson, doktorand i nordiska språk vid Stockholms universitet. Välkommen Martin!
Kiitos, tack!
Och för alla er som inte känner till och inte har lyssnat på näst sista ordet så mycket, så är alltså Martin Jennys man. Så har vi sagt det också. Intresse för vikingarna. Hör ni Jenny och Martin, alltså nu talar inte om vikingarna dansbandet, utan vikingarna. Det här intresset tycks bara växa och växa. Det kommer filmer, det kommer serier, det är musik och det är ny forskning. Vad tror ni, varför fascineras vi när vi skriver år 2022 så mycket av vikingarna fortfarande och det här tycks bara växa och växa? Vad säger ni?
Nej, de var ju inte mesiga direkt.
Nej.
Man beundrar ju dem gärna.
Ja.
Man kan väl se dem som mänskliga motsvarigheter till dinosaurier. De är alltid fascinerande och alltid lite tuffa.
Ja, kanske lite det där. Sådana här ärövrare, myter lite grann också, starka och vilda. Eventuellt.
Jo.
Men sen är det väl så också, om jag förstått saken rätt, så var det först på 1800-talet som vikingarna på riktigt blev så här hippa och coola och stora och i samband med det liksom nationella uppvaknande på något sätt och nationalstater. Tidigare så var väl vikingar bara ett yrke, om jag förstått saken rätt.
Ja, man ville ju gärna hävda sig och liksom visa sitt lands finhet och storslagenhet genom att rota i dess förflutna.
Ja.
Och i Skandinavien då främst, men Norden hade ju då varit vikingarna man har liksom beundrat och grävt fram.
Ja.
Och på finlandssvenskt håll har man ju gärna liksom riktat blicken, liksom identifiera sig västerut. Så till exempel våra ungdomsföreningslokaler heter ju gärna sånt som Valhalla, Midgård, Vikingaborg, Torstorp, för att nämna några exempel.
Det är sant faktiskt, ja.
Och den var ju typiskt en sån här rörelse som uppkom.
Ja.
På senare hälften av 1800-talet.
Mm. Men det har alltså lanserats en massa filmer och serier med vikingatema, Vikings. En serie i 6 säsonger, närmare 80 avsnitt. Vista uppföljaren Vikings Valhalla, eller Valhalla, säger de kanske, premiär i år. Beforeigners, den norska serien som rullar på nu, där dyker vikingar upp också. Och det här diskuterats och debatterats en hel del kring språk, alltså hur ska skådespelarna tala, hur ska de låta som vikingar, och det här tycker jag är ganska spännande. Har ni följt med i serien, har ni tittat på dem?
Nej, jag kanske börjar här därför att jag ser direkt att jag har sett 0 avsnitt.
Okay.
Men jag har sett dem flimra i ögonvrån ibland när jag håller på att somna för att Martin sitter och ser på dem i sängen. Säger jag ordet till dig?
Jo, men det är ju för att jag tittar på dem oftast utan ljud och med finsk text för att träna finska.
Yeah.
Men ibland lyssnar jag också.
Yeah.
Och där är det ju faktiskt så att de pratar ju en del fornordiska, och i praktiken är det nyisländska de talar.
Yeah.
Och en del är ju duktiga, som han Skarsgård när han sitter och ber till Oden och sånt där. Då låter det riktigt bra. Men han som spelar Ivar Benlös, när han sitter och vrålar på någon slags nordisk, är det faktiskt totalt obegripligt.
Ja, ja.
Men jag vill gärna så ett slag för den norska serien Ragnarök som utspelar sig i nutid. Och där är det lite mytologiska personer kan man säga. Och när de pratar med varann så pratar de det gamla språket. Och
ja.
I praktiken är det ju nyisländska där också.
Ja.
Men den illusionen fungerar för mig.
Ja.
Jag tycker det verkar liksom gammalt och fint.
Ja. Ja.
Fast vad tycker islänningarna tro? Alltså jag menar, skulle jag vara islänning och se ett en serie där de som talar gammalt plötsligt talar som jag, så skulle jag ju tycka att de gör det lite väl lätt för sig.
Ja.
För jag är själv rätt petig när det gäller språk som jag kan.
Ja.
Så till exempel den här svenska serien Vår tid är nu, som utspelar sig, den börjar med att krigsslutet 1940-talet. Och den dissar jag för att redan i första avsnittet så innehöll den allt för otidsenligt språk. Det var alltså en kökspojke som bjöd på det var en brandy marinerad någonting på en krispig salladsbädd. Och där tyckte jag att nu har de nog lagt ribban. lite väl lågt, så jag tappade intresse för serien. Alltså yeah. att en yngling ur arbetarklassen skulle säga brandy är helt otänkbart. Det skulle, i så fall skulle han ha sagt brandy. Mm. Och sen salladen, den hade varit frasig.
Det kan hända.
Jag är svårt för krispig även i min tid. Så.
Tack för att du sa det. Jag tänker ju samma förstås.
Ja, men det är intressant med de här serierna och den här diskussionen för Beforeigners, då, den här norska serien som rullar på nu. Så de anlitar tre språkforskare för att försöka rekonstruera det språk som då vikingarna sannolikt talar. Och det här var i samband med alla de här serierna, så det var det då en livlig diskussion att ska det vara någon form av gammal isländska, ny isländska, ska det vara färöiska eller ska det måhända vara danska eller någon form av västnorska eller samiska eller dialekter. Men en sak som jag har saknat i den här debatten är att jag har inte hört en enda gång någon skulle nämna att hur skulle det vara med finlandssvenska dialekter. Bara fundera på det där. Vad tror ni? Alltså, kunde någon av de här vikingarna ha talat en gammal och genuin närpes, hotkär eller sibbodialekt istället? Det här, vi får bara ställa frågan.
Vill Jenny svara först?
Ja. Jag tror jag passar.
Ja. Alltså, så här är det. Alla finlandssvenska dialekter, och precis som de flesta sverigesvenska, har grammatiken, har böjningsmönstren i princip brakat ihop sedan vikingatiden. Mm. Så de skulle nog sakna väldigt mycket. Vad hände med mina dativformer, skulle de tänka, och så vidare.
Ja.
Men uttalsmässigt så skulle du kunna tänka sig att de känner igen vissa drag. Mm. Speciellt diftongerna. Mm. Nästan alla finlandssvenska diftonger säger någonting, eller dialekter säger någonting i stil med stein. Mm. Och det passar ju bra med hur det hette på fornordisk tid.
Ja.
Och skulle de komma till Sibbo så skulle de höra skiftnyckel och göra och körkort kanske. Ja.
Och även om då
de hade ju ingen skiftnycklar, men de kunde nog skifta saker.
Och
det skulle de ju känna igen.
Ja.
Medan annat skulle vara mer eller mindre obegripligt.
Mm. Vi ska resonera kring det här, men jag märker att jag måste få lite grundfakta först kring det här med vikingarna. Vi talar alltså då om det som hette fornnordiska, och då skriver vi årtalen 800 efter Kristus till 1100 efter Kristus, ungefär den här tidsperioden. Och du läste, Martin, här i början runskrift, och det var då från...
Det var från Skärkind i Östergötland, alltså lite söder om Stockholm, ett par timmar.
Ja, och tusen år sedan.
Ja, jag vet inte riktigt exakt hur gammal, men ungefär 1000 år borde det ju vara.
Ja, och det är egentligen då via runorna vi kan härleda det här, hur vikingarna skrev och hur vikingarna talade.
Mm. Och eftersom språken på den här tiden var så lika, så fungerar det att jämföra med gamla isländska handskrifter från 1100-1200-talet.
Mm.
Ibland talar man om fornvästnordiska och fornöstnordiska, men skillnaden är så pass små att det praktiskt sett så går det att tala om fornnordiska om allihop.
Exakt. Mm.
Så när jag till exempel, mina grunder i språkvetenskap kan man säga var att jag läste fornisländska. Jag hade lätt svenska också. Mm. Och sen när jag började läsa runologi och sånt, så var det ju bara föra över kunskapen jag hade fått från fornisländska. De är så pass lika.
Ja. Ja.
Även om förstås runstensmaterialet är ganska ämnesmässigt magert.
Ja.
Det blir lite mer när man läser de isländska sagorna och så.
Ja, precis. Tror du förresten, Martin, att det fanns språkpoliser bland de som granskar runor? Alltså, men nu Sigurdur, här ska det ju vara dativ. Du har missat.
Ja, alltså jag funderar på det här, för stein hette det när vi kom in i vikingatiden, men när vi kom ut i vikingatiden hette det sten i stora delar av Sverige. Och jag trodde liksom att man skulle kunna följa den här utvecklingen i runstensmaterialet, men stavningen varierar fram och tillbaka lite slumpmässigt, så det ser nästan ut som att det är någon som har stått där. Hörru du, så där stavas det. Och då känner han, hörru du, så där uttalas det inte. Så.
Jag tror ju inte att det var supernormerat på den tiden.
Nej, det var det ju inte. Nej. Men ändå, det fanns ju några skolor, liksom ett gäng kända runristare som väl förmodligen måste ha haft något slags inflytande på varandra. Men nej, det är inte alls lika normalt. De stavar ju faktiskt som kratter ser ut som så här i efterhand.
Men det var fornnordiskan så var det mest utbredda europeiska språket då. Och sen kan vi kanske, när vi börjar söka då svar på hur de här vikingarna tala och så måste vi kanske titta på de ställen där den där fornnordiskan då har konserverats bäst, alltså frusits in. Du brukar någon gång, Martin, tala också om att språket på något sätt en frysbox eller så, att du hittar de här lämningarna någonstans där det har varit kallt och där det inte har hänt så mycket. Och då är alltså isländskan förstås det som du var inne på. Och då funderar jag att det gäller inte samma sak med de österbottniska dialekterna? Ja, eller alltså, finlandssvenska dialekten överlag?
När vi säger frysbok så brukar vi egentligen syfta på finskan, att de totalt har bevarat koningas och rohtinas, sådana jättegamla. Men i princip skulle jag väl säga att alla språk och alla dialekter har gamla drag och nya drag. Och det är ju blandningen där som gör att de skiljer sig från varann. Och jag skulle väl säga att vi ska inte tro att isländskan är oförändrad, men vi skulle nog kunna säga att den är mest... Den bevarar liksom det mesta av urnordisk, eller fornordiskan skulle jag säga. Mm. Även om vi inte ska tro att det alltid är ålderdomligast där.
Nej. Det här är ju en tendens för att det är en ö till exempel. Jag menar öar eller avlägsna dalar, det är liksom sånt här, liksom lite avskilt på något sätt. Det är ju det som brukar variera, alltså vad heter det, bevara ett språk.
Ja, exakt. Men så det egentligen, det du säger, eller det ni säger är att Om vi ska fundera på det här med finlandssvenska dialekter och vikingarna, så måste vi gå via isländskan kanske?
Ja, alltså, det är svårt att komma förbi fornisländskan. Ja. Det är det.
Mm. Så jag har tittat lite grann på isländskan idag. Jag tänkte försöka mig på någon form av argumentation här. Och jag märker när jag säger det att det kanske inte är jättebra här när jag sitter med två stycken språkexperter. Men jag gör det ändå. Du sa, Martin, om diftongerna. Stein, bein och rein. Finlandssvenska dialekter. Och så här, om jag har förstått saken rätt, säger man alltså nu på ny isländska också. Och det här fanns då också. De här diftongerna. Hur var det liksom med stor och stord och det här som finns ute i Svenskfinland också, de diftongerna?
Ja, alltså det där är ju spännande och det där kräver ju en mycket längre utläggning som är möjlig här, men det är ju ett pussel man lägger och tittar på hur ser det ut där. Men det vi har kommit fram till, inte jag då, men är att stein och bein är alltså, eller stein och bein som det heter på gotländska, de är ursprungliga. Det ingår liksom i originaluppsättningen. Det hade vi med oss redan för 2000 år sedan. Men stor och stål, det är en så kallad sekundär diftong. Och de verkar ha uppstått oberoende av varann på Island. Isländska heter det stor och stål.
Precis.
Eller stolt blir det. Stål i axativ. Så vissa saker är ju förvirrande lika fast de har uppstått på varsitt håll.
Varsitt håll samtidigt, ja. Och sen också, om man räknar till tre på isländska, ein, tveir, dreir. Så där har vi ju också ein.
Ja, eller ska vi eiten, tveir, threir.
Threir.
Eiten tycker jag är så fint.
Ja. Ja. Heiter, väl på isländska också. Jag heter, jag heiter Jens.
Jag heiti.
Och dagen, alltså dagen, godan dagen kanske?
Godan dagen!
Godan dagen!
På färska, godan dagen.
Ja. Så där har vi diftongerna åtminstone som skulle funka om vi skulle ha en finlandssvensk skådespelare som talar någon form av finlandssvensk dialekt. Och kortstaviga, vi finlandssvenskar talar kortstavigt. Och här hittar jag också att islänningarna säger viku, alltså fyrir viku, om förra veckan. Förr vikun, viku, alltså det kortstaviga går igen där också, talavara.
Just det, just ordet vecka har en sån väldigt märklig historia så den kan jag inte reda ut. Men tala och vara, det är så sa man.
Ja.
Och där har ju de finländska dialekterna bevarat kortstavigheten. Det har de inte gjort på Island. Då heter det ungefär tala och vara.
Okay.
Så där hade ju en viking känt sig bättre på just den punkten i Finland än på Island.
Där ser vi.
Jag måste berätta om, Jenny och jag var köpt... en kompost i Borgo. Och då skulle vi få hjälp då att hämta den, då skulle han gå till källaren och då, det skulle ju vikingen känt igen sig.
Ja.
Och strax därefter så sa han någonting om Loki, inte lock Locke och inte Locket utan Loki. Och där är i till slutet är original. Och kortstavigheten är också original. Det enda som inte är original är att det inte finns något T på slutet. Men där å andra sidan, på isländska heter nu alltså Lokit.
Just det.
Men på fornspråket heter det Lokit. Så det var ju väldigt vackert bevarat i Borg. Jag vet inte var han kom från, men han var väl inte någonstans från östra Nyland var han. Så Loki.
Härligt. Sen tar jag också i min argumentation här hjälp av tregenussystem. Jag läste en bloggtext av Ida Berg heter hon. Hon skriver bland annat Norden runt som man hittar på sociala medier. Och hon är själv från Pensala i Österbotten och har studerat isländska. Och hon skriver så här i texten Österbottniska plus isländska är lika med sant. Så här, när jag skulle veta könet på ett substantiv, vilket är en central del av den isländska grammatiken, var det oftast bara att visualisera att jag var hemma vid köksbordet och prata om substantivet i fråga. Jag hade svaret på 2 sekunder och det var nästan alltid samma sak som på isländska. Hunden är han, glaset är det. Och solen är hon.
Ja, precis så är det.
Och jag känner en stark avund mot den här liksom sinnet för det där.
Ja.
Och har man lite koll på sverigesvenska dialekter så vet man ju att det heter sola. Och då är det femininum.
Ja.
Och det här går rätt bra att anpassa även till om man är dialekttalare så har man lätt med genus i tyska också. Det är ju inte 100%, men man har ganska god vägledning.
Ja, ofta faktiskt.
På grund av släktskapet då.
Ja.
Vilket ju innebär att genussystemet har funnits i ett par tusen år.
Ja. Sen var du inne Martin, på det här med R-et också. Den här serien Be Foreigners som jag talade om här för en stund sedan. Så huvudrollen i den serien så spelas av den finska skådespelaren Krista Kosonen. Och där var det en av de här språkforskarna som försökte rekonstruera språket. Alexander Lycke heter han. Och han blev eldologer då han hörde Krista Kosonen. För han tyckte då att Kristas R var det rätt och ville ha det, liksom det R från finskan. Och det här finns ju också i finlandssvenska dialekter, det här R. Så vad säger du Martin om det?
Ja, alltså på fornordisk tid så fanns det 2 ljud som vi kan kalla R. Lyssnade man på min runsten i början så hörde man skillnaden. Det är ett i björn, samma i reisto, men ett annat i their. Och de där 2 slog samman i slutet på vikingetiden, men resultatet av dem blev lite olika på olika ställen i världen eller i Norden. Så i Svealand och Götaland så blev det nog ett r, men på andra ställen blev det ett r. Och Island verkar ha fått det r-et.
Ja.
Och det är då samma som verkar finnas, eller motsvarande ljud finns i finskan. Nu vet jag inte, Beforeness utspelar sig väl i Norge egentligen.
Mm, så
det kanske inte riktigt stämmer för fornorska, men fornisländska hade nog rr.
Ja.
Modern norska har ju inte påfallande starka rr. Antingen har det lite mer liksom sverigesvenskt eller sen då bakre rr.
Jo, så jag tror att fornorska egentligen hade rr.
Ja, det kan hända. Men jag tror att de försökte faktiskt att det skulle vara någon form av att hon talar någon form av nyisländska hon också. Mm. Och därför är det där R-erna, till exempel när hon svär så säger hon skitr. Och det är förresten roligt.
Det är bra att svära med mycket R, det vet ju alla som kan finnas.
Absolut, R-pät.
Och på fornordiska är det ett bra exempel på där det inte ska vara. Det ska heta skitr.
Skitr, okej. Okay. Mm. Så det ska inte heta skitr.
Nej, det kan ha gjort det på 1000-talet, men inte på 800-talet.
Ja, men det var spännande för
att man blev tillräckligt arg.
Ja, när de skulle konstruera de här svordomarna så kunde de inte ha så mycket om satan och helvete och sådär på vikingatiden, för de var hedningar. Men så läste jag någonstans då också om den här serien att de försökte skapa nya svordomar. Och då var det de här språkforskarna som hade hittat på runor någonting som var jätte, alltså liksom någonting som var stort, och sen hade de hittat det manliga könsorganet, liksom då penis, och då försökte de konstruera en svordom av det här till den här vikingaserien, och det blev någonting i stil med jutna rövr, alltså liksom jätte då manligt könsorgan. Det tycker jag är lite roligt.
Rövr, det låter som rör.
Ja, eller reven. Ja. Eller rör.
Ja, men om det nu är penis det är frågan, så är rör rimligare.
Ja, men visst är det så.
Men det finns ju en svordom att plocka från runsten, eller inte från stenar utan kanske från snarare ben och träbitar och sånt där. Ofta finns det inskriptioner med runraden, alltså runalfabetet. Och ibland är det inte alla, det är bara 5-6, ibland är det bara 3. Men de 3 första runorna kan utläsas fod, som ett namn på det kvinnliga könsorganet. Så det är liksom klotter. Ordet har försvunnit ur språket, men vi har sen fått tillbaka det i sammansättningen hundsfott från platttysken. Så där hade man kunnat plocka upp en svordom. Mm.
Och den har ju sen vandrat in i finskan, hundsvotti. Just på det. Finska en hundsvotti då en odugling.
Just det.
En person som nu inte duger till mycket.
Mm. Häftigt. Men Martin ännu då? Diftongerna, genussystemet, det kortstaviga. Har du blivit mer övertygad om att vi skulle kunna ha finlandssvenska dialekter i vikingaserier?
Det funkar nog bra med isländska.
Du vill verkligen det här.
jag ger mig. Det är egentligen inte så konstigt att framförallt britterna är så jättefascinerade av vikingarna och vikingas språket. För fornnordiskan har satt sina djupa spår i engelskan. Jag läste i islänningasagan Gunnlaug Ormstungas saga. Man vet inte vem som har skrivit det här, men nedtecknat någon gång på 1270-talet. Så han skriver så här. Vid den tiden, det här alltså då omkring år 1000. Vid den här tiden talades samma tungomål i England som i Danmark och Norge. Det vill säga han skriver då Gunnlaug här för 800 år sedan att det var samma språk som i princip talades. Och det här tycker jag är jättespännande. När jag studerar i Yorkshire i norra England så reste jag omkring en hel del där och det var jättespännande med alla ortnamn. Jag vet inte hur mycket ni har tittat på dem, hur mycket man hittar fornnordiskan där i alla ortnamn, eller inte i alla men i många.
Jo, det känns igen.
Ja.
Man drar lite slutsatsen åtminstone att det är nordisk påverkan.
Ja, jag läste någonstans att det har funnits eller finns 47 Kirkby i England, alltså kyrkby. Och det här med by är jättevanligt. Derby.
Appleby, ja.
Ja, Appleby. Ashby, Askbyn. Gursby från Grisbyn. Och hela liksom Yorkshire, hela York från Jorvik. Så det här är fascinerande.
Från Viking. Jag är inte helt säker på att York faktiskt är från Jorvik. Jag tror att det fanns ett äldre latinskt namn. Men det kan nog vara så att vikingarna associerade det där namnet till Jorvik och skapa ett nytt, ungefär som Jerusalem fick heta Jorsala.
Mm, ja, det är möjligt. Thorpe, det var du inne, Jenny, på också med ungdomsföreningarna, att det finns Thorpe, Ellenthorpe, Carlthorpe. Sen finns det Vik, alltså vikar också, Lairvik, Shetlandsöarna och andra vikar också.
Ja, där är det otvetydigt att det är nordiskt ursprung.
Ja. Sen är det ju spännande att titta på engelska ord idag också och se vilka som kommer från det fornnordiska. Många har någon form av anknytning till krig och strider som berserk, alltså berserk, club från klubba, slaughter från slakta, knife från kniv och ransack från plundra. Så att det var ju mycket, mycket krig och strider, men också andra, samhälle och vardagen där vikingarna satt sina spår i engelskan. Law, till exempel lag, egg, alltså ägg, window, fönster från vindöga, och seat, sete, och Thursday från då Tors dag. Så många ord finns där, men det som jag tycker är spännande, som jag skulle vilja resonera ännu, Martin, med dig om, är att ny forskning har kommit som talar också om hur mycket i den engelska grammatiken som man tror nu kommer från fornnordiskan. Och det var två språkforskare, Joseph Edmonds från USA och Jan Terje Forlund från Norge, som nyligen kom ut med en studie här som heter English, the language of the Vikings. Och de säger sig ha hittat 20 grammatiska mönster som är gemensamma för engelskan och de skandinaviska språken då från fornnordiskan. Och till exempel en, att komparera flerstaviga adjektiv, alltså med mer och mest, när man säger jag är godhjärtad, du är mer godhjärtad och hon är mest godhjärtad. Att engelskans more and most skulle komma därifrån.
Ja, alltså det är mycket möjligt. Rent allmänt när vi språkhistoriker har traditionellt tittat på ljudförändringar och kanske lite alltså ordgrejer och böjning. Men ofta så resten av grammatiken är lite bortglömd. Mm. Så jag tycker det är jättespännande att de har tittat på fler saker, och jag har inte hunnit sätta mig in i det här, men jag är positivt inställd till försöket att visa på den här påverkan, för det fanns ju väldigt mycket nordbor, och de hade ju makt förstås.
Yeah.
Jag var lite rota faktiskt just de här nordengelska dialekterna, eller nordbrittiska dialekterna, just de här öarna utanför Skottland och så vidare, bland annat Shetland vet jag att man säger mer. Alltså just more det. Uttalas mer. Men det var svårt att dra slutsatser om vad som egentligen kommer varifrån. För man vet att den nordiska påverkan är stor, men man vet också att mycket är liksom bara så urgermanskt.
Exakt. Nej, men just de här Edmonds och Forlund, så en annan grej som de kom till att i fornengelskan då, liksom innan vikingarna kom till de brittiska öarna, så sa de I come, som kunde markera både att jag kommer och jag ska komma någon gång i framtiden. Men de här hävdar nu i sin nya forskning att efter att vikingarna var där, så börjar man på engelska då säga I shall come. Alltså att det här kom in istället för att man hade liksom två betydelser för att jag kommer, I come. Det är också ganska häftigt. Om vi har bidragit med det här.
Mm. Och jag kan inte avgöra om det stämmer, men som sagt, jag tycker det är väldigt intressant forskning. Jag vill bara säga en sak om det där besök innan.
Mm.
Jag misstänker att det ordet är inlånat under en slags nationalromantik på 1800-talet, snarare än på vikingtiden. Sen gillar jag det här med slåter, att det ska vara ett nordiskt lån. För själva har vi vårt slakt inlånat senare från tyskan.
Precis.
Så vi har lånat ut det och tappat bort det och sen fått låna in det igen från tyskan.
Ja, spännande.
Trender i vad man kallar olika saker.
Mm. Mm. Men det här är alltså jättespännande område och jättespännande ämne att fundera på hur mycket vikingarna har satt sina spår också då i engelskan. Och kanske det är en av orsakerna till att vi svenskspråkiga överlag har så lätt att begripa logiken och grunderna, åtminstone i engelskan. Och att vi finlandssvenskar på något sätt att det känns naturligt för oss att lära oss engelska.
Ja, man hittar ju mycket. Jag tycker också när jag lär mig liksom nya, till och med när jag lär mig nya ord som vuxen, så ser man ofta, eller man säger kopplingar, titta, här har de här mitt språk och engelskan och så gemensamt ursprung.
Mm. Ja, det kanske de var då.
Eller
det
samma
var
sak kan man säga om svenska och tyska.
Mm.
Där är väl kanske snarare tvärtom, att vi har väldigt mycket tyska i svenskan som man har hjälp. Och så är de ju släkt från början.
Så är det. Bortglömda ordet, Jenny, du har plockat med dig.
När du nämnde ordet ransaka här tidigare. Ja. Och jag tog faktiskt att forska lite i det här vackra, lite bortglömda ordet. Och det du sa att betyder just genomsöka. Och det är alltså ett fornordiskt ord. Och det kommer från orden ran, som alltså har någon sorts koppling till hus. Och saka, söka. Och det finns kvar till exempel i Saltaren.
I Bibeln talar vi nu om.
Ja, 139, 23-24.
Jag antecknar.
Ransaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig. Led mig på den eviga vägen.
Nåja.
Och ransaka betyder då alltså granska, undersöka. Här är det Bibelns kung David som bad Gud granska hans tankar och känslor. Men ur kontext från 1500-talet, det må vara ransakat om ho det är som fara om landet. Alltså vi måste ta reda på vilka det är som fara omkring här. Husransakan, det är ju en visitation. Att ransaka sitt minne försöker alltså, betyder att man försöker dra sig någonting till minnes. Sen finns det alltså ransakningsfängelse som är häktet där någon alltså som är misstänkt på skäliga grunder sitter medan man håller på att utforska om den här personen är skyldig eller inte. Så att jag tycker det är ett fint ord som är värt att ta till heders. Jag tänker till exempel nästa gång jag gräver igenom underklädslådan i jakt på rena strumpor och tänker jag säga att jag ransakar i den istället för att okontrollerat rota i den. Eller ransakar den.
Det var som jotnare ur.
Ja.
Tack Martin Persson för att du besökte oss. Och tack för all respons. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaordet@yle.fi. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens morgens.
Morgens.